Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext för den andra söndagen efter 13 dagen. Så skriver Hebreerbrevets författare i det andra kapitlet och från den 9:e versen. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vad tänker vi om det som är högt och högre? Vi tänker kanske på människor som har stor makt och ära, kändisar, höga politiker, kungar och statsministrar. Man brukar säga att Amerikas president är världens mäktigaste person. Men om man skulle gå ett snäpp högre. Högre än vad då? Högre än Amerikas president. Nej, men vad är högre än de mäktigaste människorna man kan tänka sig? Jo, då talar vi om änglar. Dessa väsen är mäktiga. De kan förflytta sig snabbt. De har styrkor som vi inte har. Och de utstrålar som helhet att de tuffaste skulle bli förskräckta. Inte många har sett dem. Men vi ser hur de fanns med ifrån begynnelsen. Gud satte keruber, mäktiga änglar, att bevaka ingången till Edens lustgård med flammande svärd. En ängel hindrade Abraham ifrån att offra sin son Isak. Herrens ängel finns när Moses får sin kallelse genom den brinnande busken. En ängel dödar de förstfödda i Egypten. En ängel går före när Israel leds ut ur Egypten och genom öknen. Änglar förebådade Jesu födelse, gav Jesus styrka i Getsemane och fanns som vittnen vid den öppnade graven. Änglar fanns på plats när lärjungarna bevittnade hans himmelsfärd, och tusentals änglar ska finnas vid Jesu Kristi ankomst, återkomst, när han kommer tillbaka på molnen på den yttersta dagen för att döma levande och döda. Men änglar finns också i våra liv. Vi läser att barnen alltid ser vår himmelske faders ansikte. Och skriften berättar om hur Lazarus själ blir förd av änglar till paradiset. Men vad är högre än änglar? Det är naturligtvis Gud själv. Gud står över allting som han skapat. Han är högre än allt vi kan se och föreställa oss. Han är så upphöjd och så helig att vi egentligen inte kan beskriva honom med något annat än analogier med bildspråk. Ingen kan se Gud i hans upphöjda helhet. Han är oändlig. Han finns överallt. Han vet allt och han har all makt. Ingen står över honom. Om man ser på hela universum med alla miljarder stjärnor och galaxer, så är det för honom bara som en bokrulle som lika gärna kan rullas ihop. Han som skapade allting genom sitt ord. Himlavalvet, den fantastiska naturen, skapelsens skönhet, både i det mikroskopiska, i blad och i växter och i de mäktiga landskapen med berg och dalar, kan vittna om hans storhet. Men de kan aldrig helt beskriva honom. Han är upphöjd och han är högre än allt vi kan föreställa oss. Våra ord räcker inte till. Höghet, majestät, prakt, glans, ljuvlighet, storslagenhet. Bibeln använder begreppet härlighet för att beteckna Gud i sitt höga majestät. En härlighet som Paulus fick se en liten strålglans av, som fick honom förblindad i dagar. Och när Jesaja får en syn av Gud i templet, så kan inte ens Guds änglar skoda in i Guds ansikte. Till och med änglarna, seraferna, har vingar framför sina ögon. Jesus är inte bara en människa. Han är Gud och Guds son som blev människa, som antog människonatur, som lät sig födas av jungfrun Maria. För de som trodde att Jesus bara var en vanlig människa, eller kanske som en ängel, så förklarar Hebreerbrevets författare hur det ligger till i det första kapitlet i sitt brev. Sonen, skriver han, är mycket större än änglarna, som den namn han har ärvt är för mer än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: du är min son, jag har fått dig idag? Och när han låter den förstfödde träda in i världen, säger han också: alla Guds änglar skall tillbe honom. Om änglarna säger han: gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om sonen säger han: Gud, din tron står i evigheternas evighet och rättens spira är ditt rikes spira. Hebreerbrevet 1, vers 4 följande. Vi har sagt att Gud är upphöjd och stor, ja, större än allt vi kan tänka oss. Och vi har sagt att han är bortom allt mänskligt, både till sitt väsen, till sin natur, men också rent moraliskt, eftersom han är fullkomligt ren och rättfärdig. Så att vi inte kan se honom, som skriften säger: han den salige, enda härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är obödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. 1 Timoteus 6, vers 15. Nu kommer det märkliga när vi kommer till dagens text. Att den säger: Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Vi ser honom, säger Hebreerbrevets författare. Hur vågar han säga att vi kan se Gud? Svaret ligger i dagens text. Vi ser honom därför att han för en liten tid gjordes ringare än änglarna. Vi ser Gud därför att han lät sin gudom förenas med människonatur på ett övernaturligt sätt och genom den helige ande när jungfrun Maria blev havande. Gud klädde sig, kan man säga, i mänskligt kött. Det står till och med ordagrant att han blev kött. Han blev människa. Och därför kan vi se Gud. Vi ser Gud i krubban. Vi ser Gud när han vandrar omkring med mänsklig kropp i Galileen och Judeen. När han förs till korset, när han spikas fast, när han dödas, när han uppstår på den tredje dagen. Därför kan vi se Gud. Vi såg Gud. Kanske man tycker att man borde ha sagt då. Att vi såg Gud, alltså i förfluten tid. Eftersom han vandrar ju inte omkring när Hebreerbrevets författare skriver sitt brev. Men han skriver: vi ser honom. Han talar i nutid till mottagarna av brevet som bodde i Judén. Alltså, ni ser och vi ser här och nu. Det är inte för att vissa får en syn och att det är dessa vi som han talar till. Nej, vi ser därför att vi har berättelsen. Vi har evangeliet som avtecknar honom, som avbildar honom, som målar honom för våra ögon. Paulus skriver i sitt brev till församlingarna i Galatien i det tredje kapitlet och den första versen: ni har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Det var inte så att aposteln stod och målade i akvarell där i församlingen, eller att han visade diabilder
för församlingarna i provinsen Galatien i nuvarande Turkiet. Nej, han målade genom att förkunna. Genom predikan, genom evangeliet. Och samma berättelse kan vi få här och nu i vår församling idag. Genom det predikade ordet och genom bibelläsningen. Vi kan se Gud i hans son genom evangeliet. Och vi kan till och med röra vid honom med våra läppar i altarets sakrament. Men vad är det för bild som Hebreerbrevets författare menar att brevmottagarna ser, som borde få dem att hämta mod? Han skriver: Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Han fokuserar på den Jesus som har segerkronan eller segerkransen på sitt huvud. Han är krönt, och det är i detta nu. Han är krönt inte med en lagerkrans som vissnar, inte med en krona av guld eller silver, utan, står det, med härlighet och ära. Och varför? Därför att han led döden. Man kan ju bara vara en segrare krönt med en segerkrans om man har kämpat. Jesus har kämpat och han har stridit. Och hans fiender var våra synder, vår skuld. Det var Satan och det var helvetet och det var döden. Mot dessa fiender har han kämpat och han har vunnit seger. Därför ser vi honom krönt med härlighet och ära. Och nu kommer vi till det unika med den kristna tron. Hedningarnas gudar, de var också upphöjda. De var outkomliga, de var ovanför. Hedningarnas gudar beskrivs som lyckliga. De stod utanför det begränsade och stod ovanför förändringarna i det jordiska. Hedningarna beundrade sina gudar. De såg upp till dem, de avundades dem. Men de älskade inte sina gudar. Och gudarna älskade inte dem. De kanske tackade dem när de trodde sig ha fått hjälp. Och de försökte tjäna och följa deras råd. Gudarna kanske hade sympati för människorna. Men snarare än kärlek så föraktade de ofta människorna för deras dumhet. Man vördade sina gudar med olika offer. Men det fanns knappast något känslomässigt band mellan gudarna och människorna som kunde kallas kärlek. Det var naturligt att tänka så. Gudarna visste ju inte hur det var att vara människa. De känner inte mina lidanden. De är inte släkt med mig. De är nöjda i sin egen värld. Den romerske filosofen och författaren Lucretius, som levde mellan år 99 och 55 före Kristus, han skriver i sin bok om tingens natur: alla gudar glädjer sig i sig själva. De är odödliga eoner och i överlägset lugn, tillbakadragna från våra angelägenheter och fjärran ifrån, oberörda av fara och oberörda av smärta. De överflödar i sin egen fullhet och behöver inte oss, ej rörda av vrede och inte imponerade av våra tjänster och offer. Slutet på citat. Sådana gudar har ingen kärlek till människan. Och människor kan knappast människor kan ju knappast älska dem. De kan se upp till sådana storheter och de kan beundra sådana storheter. Men de kan knappast älska dem. Hur annorlunda är inte den verkliga guden, Bibelns gud? Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställe. Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. Skulle vi inte älska en Gud som inte bara älskar oss, utan som också gör sig själv ringa? Han blir människa, han blir som en av oss. Han vet hur det är att vara människa, därför att han blir människa och är människa, som vi läser i Hebreerbrevet, det fjärde kapitlet. Vi har inte en överste präst, alltså Kristus, som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Skriften säger, eftersom barnen, alltså vi, har fått del av kött och blod, fick han på ett liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som har fruktan för döden, hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar, utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder, för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas. Då han inte bara älskade genom att leva en människas liv, utan också genom att dö i vårt ställe. På grund av vår synd är vi skyldiga den eviga döden i helvetet. Men Guds son smakade döden i allas vårt ställe. Inte bara vissa människors död, utan alla människors död. Som dagens text säger, genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Våra synder fyllde upp Guds vredes bägare, och den bägaren tömde Guds son till botten på korset. Och när vi tror på honom, när vi litar på att försoningen gäller oss, att skulden är betald i vårt ställe genom av Kristus på korset, då behöver vi inte vara rädda för den eviga döden. Vi vet att vi genom tron får komma till vår fader i himmelen. Vi vet att vi är förlåtna, att Gud älskar oss, och därför älskar vi honom. Låt oss stanna vid detta, att han smakar döden i alla ställe och att Gud älskar. Visst säger också andra religioner att Gud älskar. Det finns några hundra ställen i Bibeln som säger att Gud älskar oss. I Koranen finns 20 ställen som säger att Gud älskar. Men observera att på samtliga ställen är det en kärlek som är betingad. Vad betyder betingad? Ja, det betyder ju att jag älskar om. Jag älskar under förutsättning att ja, vi har en viss obetingad kärlek också i vår mänskliga värld. Vi kan tänka på kärleken till barn. Vi säger ju inte till barn, jag älskar dig fast bara om du är lydig. Jag älskar dig bara om du sköter dig. Utan jag älskar dig som du är. Det spelar ingen roll vad som hänt. Det spelar ingen roll. Jag älskar dig alltid, du är mitt barn. Det är ju en viss form av obetingad kärlek i det mänskliga. Så obetingad kärlek utan hänseende. Betingad kärlek, jag älskar under förutsättning att. Okej? Okay? Nu ska jag gå igenom Koranen i min predikan. Jag ska nämna alla ställen i Koranen, fast jag ska inte läsa upp dem. Alla ställen i Koranen som talar om att Gud älskar. Koranen säger, Gud älskar dem som gör gott. Gud älskar dem som är rena och goda. Gud älskar dem som är rättfärdiga. Gud älskar dem som är rättvisa, dömer rätt. Gud älskar dem som litar på honom. Gud älskar dem som är tålmodiga. Gud älskar dem som följer Mohammed. Gud älskar dem som han gör till sitt folk. Gud älskar dem som slåss för hans sak. Det är en betingad kärlek. Det är inte en kärlek till alla människor. Betingad kärlek. Men om man inte känner att man gör tillräckligt mycket gott. Om man inte känner sig tillräckligt ren och god eller rättfärdig. Om man känner att man inte litar på Gud tillräckligt. Inte känner sig tålmodig. Hur skulle man våga närma sig en Gud som man inte vet älskar oss? Och hur skulle man kunna börja göra goda saker innan man vet och har lärt känna en älskande Gud? Bibelns Gud är helt annorlunda. Romarbrevet 5. Medan vi ännu var svaga. Dog Kristus i ogudaktiga ställen när tiden var inne. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Medan vi var Guds fiender blev vi försonade med Gud genom hans sons död. Romarbrevet 5. Det var alltså så att Gud inte bara älskade som en känsla. Han älskade så att han bevisade sin kärlek i handling genom att bli människa, bli som en av oss och lida döden på korset i vårt ställe. Inte bara för dem som älskade och lydde honom, utan också för dem som hatade honom och levde i ogudaktighet. De som inte kände sig goda, rättfärdiga, utan misslyckade och orena. Så älskar vår Gud. Det finns människor som säger att Kristus dog enbart för de utvalda, kalvinisterna. De säger att Gud bara älskar de utvalda, kalvinisterna. Men Bibeln lär oss att så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son. Och dagens text lär oss: genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Skriften säger: Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. 1 Timoteus 2:5. Johannes skriver: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda, men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Är det slut där? Det fortsätter ju. Och inte bara våra synder. Inte bara våra synder, utan också för hela världens. 1 Johannesbrevet 2:1-2. Aposteln Paulus skriver: också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er, alltså ni som var fiender, också er har han försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförlitliga. Man har rätt att tvivla på sig själv. Sin egen förmåga, sin egen godhet, sin egen renhet. Men man har ingen rätt att tvivla på Guds kärlek. Och att våra synder är sonade på korset. För hur illa det är än ser ut i oss själva, vare sig vi tror det eller ej, så är det sant att Guds sons blod renar från all synd. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Går någon förlorad, så beror det inte på att Guds nåd inte räckte till, att förlåtelsen inte räckte till, utan att vi vände oss bort från hans nåd och förlåtelse. Och när vi nu har förlåtelsen, när vi nu vet, du och jag, att Gud älskar oss så mycket att han låter sin son lida och dö i vårt ställe, vad händer då? Jo, då fylls vi av kärlek till honom och våra medmänniskor. Och då vill vi gärna lyda Guds bud och befallningar. Och det var ju också syftet med försoningen, som dagens text säger. När Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. Han dog inte för alla människors synder, för att de skulle förbli i otro och olydnad. Han fullkomnade sitt verk genom lidandet på korset för att föra många söner till härlighet. Det vill säga han, den evige guden som äger fullkomlig härlighet och helhet. Han vill också att vi skulle dela hans härlighet, bli förhärliga i honom. Det vill säga förenas med honom i himlen för att skåda honom i evig salighet, evig lycka för evigt. Gud älskar alla människor och därför låter han sin son lida i vårt ställe för att sona våra synder och betala vår skuld. Och när vi ser det, när vi tror och tar emot detta glada budskap, då för han många söner och döttrar till härlighet. Då blir vi hans barn med medborgarskap i himlen. Låt oss höra vad Hebreerbrevets författare säger och se. Inte bara på oss själva, utan på Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Låt oss bedja. Tack kära himmelske Fader för att du idag har påmint oss om att se på din son, Jesus Kristus, vår frälsare. Tack för att vi i honom ser att du älskar inte bara vissa människor utan alla människor. Och tack för att du har påmint oss om att din son är utgiven för alla människors synder. Tack för att du gett oss detta budskap och fört oss till tron på honom, din son, Jesus Kristus, vår frälsare. Bevara oss i vår församling i den tron till livets slut. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.